Du lyssnar på avsnitt 26 av Äkta-podden, del 1 i vår serie om triggers. Ni vet när man tittar tillbaka på en situation när man själv tänkte att man var helt rimlig bara för att inse att man absolut inte var det. Att vara triggad, är det bara att känna stora känslor? Eller kan man vara triggad och känna sig helt lugn? Om kroppens egen brandvarnare, hjärnforskning och Alvas trigger bakfylla. Vad är en steg? Häng med!
Förra veckan kollade jag på en film. Den handlar om en liten kille som bor i en by i slummen i Indien. Och den är baserad på en verklig berättelse. Mm. Och den här killen är ute på nätterna och jobbar tillsammans med sin storebror. Och en dag råkar han somna på ett tåg som för honom bort liksom ett dygn typ till Bombay. Och han försvinner.
Oh.
Och så får man följa den här lilla killens resa in i vuxenlivet. Väldigt utsatt. Och i slutet av den här filmen så kommer det lite information och det framkommer bland annat att 80 000 barn försvinner i Indien varje år. Ja,
så sjukt många.
Jag vet. Och jag blev så berörd av den här filmen. Och kände hur mycket stora känslor bara vällde upp inom mig. Och det blir lätt så när det handlar om utsatthet och orättvisor och speciellt kopplat till barn.
Ja, jag tänkte precis på det.
Att det verkligen är en sån liksom liten sweet spot i mitt hjärta. Och jag började bara tänka på alla de här barnen och kände att jag vill göra någonting. Varför gör jag inte mer?
Mm.
Och samtidigt som jag tittade den här filmen så smsade jag lite med en kille som jag har hört som är lite. Och i den här starka känslan mot världens alla orättvisor så skrev jag till honom: visste du att 80 000 barn försvinner i Indien varje år?
Mm.
Och jag kände så mycket och jag ville bara dela med mig av det här och dela den här känslan med honom av hur sjuk världen är. Och bara, här sitter vi och gör ingenting.
Ja, jag fattar.
Vet du vad hans respons var?
Nej.
Oj, många. Och jag kände bara, men hur kan din respons vara så lam? Det är ju hemskt det här. Hur kan du vara helt oberörd inför barn dör? Mm. Bara, det blev som att bara bry sig inte om att barn blir utnyttjade.
Ja.
Och jag kände lite så här, bara, men om det här är en person som jag ska fortsätta träffa, då vill jag ju ändå känna att vi liksom står på samma värdegrund. Typ att skulle jag kunna dela livet med någon som inte har ett starkt rättspatos eller bli berörd av orättvisor? Det säger ändå så himla mycket om en person.
Mm.
Så vi fortsatte skriva och jag försökte liksom förklara att bara, det här är något som känns väldigt viktigt för mig och som känns mycket för mig. Och liksom försökte öppna upp samtalet genom att fråga, finns det någon särskild fråga som du brinner för eller där du känner att du önskar att du gjorde mer? Men det kändes som att han inte riktigt hakade på eller var så intresserad. Och jag tyckte att det kändes konstigt. Hur kan man inte bli berörd av det här?
Mm.
Det ser ut som att klockan blev mycket och vi sa att vi kan prata om det här mer än någon annan gång. Men det var ändå att det inte kändes helt bra eller att det inte kändes som att vi kunde mötas.
Mm, jag fattar.
Sen vaknade jag nästa dag och gick för att träffa dig. Och vi började prata och jag berättade om den här situationen som hade hänt dagen innan. Och när jag började berätta om det så insåg jag ändå i mig själv att bara, jag kanske var lite triggad igår.
Alltså, kanske lite.
Kanske lite. Så liksom i takt med att jag berättade om det här och liksom packade upp det så började jag tänka att just det här är ändå, det är en lite återkommande rädsla för mig att jag ska vara den i en relation som driver saker framåt. Så det kanske var lite det som hände igår. Och så jag sa ju också det till dig, att bara, men jag kanske var lite triggad. Och sen så tog jag upp den här sms-konversationen för att bara se, bara, vänta, vad var det jag skrev och för att visa dig. Och då gick det upp för mig att verkligheten som jag hade tänkt att den var egentligen var någonting helt annat. För att när jag tänkte att det var han som var den orimliga insåg jag att det var jag som var så sjukt orimlig.
Okej, berätta. Liksom om vi, nu när du hör den här nyktra blicken, låt oss ompröva, liksom rewind. Vad var det som egentligen hände?
Ja, men okej. i den här situationen har jag då pratat med den här killen i ungefär en vecka. Det vill säga 7 dagar. Kort tid. Vi är liksom precis i startgroparna av att lära känna varandra. Det är söndag kväll. Jag sitter och tittar på en film som belyser orättvisor i Indien. Samtidigt som han precis kommit fram till Köpenhamn för en jobbresa och går runt med sin kollega och letar efter någonstans att äta liksom på stan. Och är förmodligen jättetrött och lite stressad inför en stor jobbdag imorgon. Där han är ansvarig för viktiga presentationer.
Han har huvudet fullt.
Samtidigt som han liksom går där på Köpenhamns gator så smsar han lite casual med en tjej han har hörts med i en vecka som har varit lite kul att hänga med några gånger. Och från ingenstans kommer det ett påstående i caps. Visste du att 80 000 barn försvinner varje år i Indien? Han får liksom ingen kontext, ingen förvarning. Han vet inte varifrån det här kommer. Och han vet inte heller riktigt varför när tjejen skriver det här. Och det är lite svårt att fokusera när han går där på gatorna. Och samtidigt är väldigt hungrig. Och samtidigt pratar med sin kollega. Men vill också vara snäll och visa intresse för henne. Så han skriver det enda rimliga. Oj, många.
And then all hell breaks loose.
Ja, alltså, smsandet eskalerar kan man ju säga. Inom loppet av 5 minuter så har han då fått flera långa sms med känslomässiga utlägg om världens orättvisor, uppmanande frågor om vilka frågor som engagerar honom och en viss passiv underton av irritation när hans försök till svar inte verkar leva upp till förväntningarna. Han gör ju sitt bästa och ja, men det verkar bara inte kanske riktigt nå fram. Han skickar ett gulligt godnatt-sms, får inga emojis tillbaka, kan man säga.
Så det här var situationen, ur ett annat perspektiv.
Exakt. Så jag satt ju alltså där i din soffa, insåg liksom bit för bit att jag i en situation där jag tänkte att jag var helt rimlig, egentligen var mega triggad och inte alls särskilt rimlig. Och så här är det ju så ofta. Alltså när vi snackade om det här så kände vi bara, det här är klockrent äkta podden-material.
Mm.
För att det är som att man vaknar upp ur som en triggerfylla.
Ja.
Och så kan man se en situation med helt andra ögon.
Det var ju som att du hamnade i en, alltså en trigger-bakfylla. Alltså så en bakfylla som inte helt olik den klassiska bakfyllan. Alltså när man är nykter så ser man saker man har gjort och sagt och bara, åh nej. Saker som verkat så här väldigt rimliga, bra idé i stunden. Men som man i efterhand inser att bara, jag skulle aldrig ha gjort det här om jag liksom var i nykter tillstånd. Och sen då ångesten, skammen som kommer när man inser det. Men gud, hur kunde jag göra så? Bara, gud, vad tänkte han? Han måste trott att jag var helt galen. Man ser alla de här milslånga sms'en som man i sin vrede och känsla och rättfärdighet skickade. Och tänker bara, åh nej, han måste tyckte jag var helt knäpp. Okej, men ska vi packa upp det här lite då? Vad var det egentligen som hände den här söndagskvällen? Varför blev det så stort för dig?
Ja, för det första så kan vi säga att det var inte som att det var en megastor grej. Jag har också överdrev lite i den här storyn för att
Make a point,
exakt. Jag var inte jättesuperduper triggad.
Jag är normal.
Verkligen. Det var ett litet trigg, men det var mer bara en, liksom, ett roligt, ganska visande exempel för hur det kan bli. Men jag tror att dels så har jag, eller kommer ändå ifrån en kultur, eller har liksom rört mig i kretsar där det är ganska high stakes kring att dejta. Alltså att man vill veta eller har en bild av vad man kan eller behöver veta vem någon är på en gång för att liksom bespara sig smärta senare.
Ja.
Och vilket jag inte tror att man kan. Jag tror liksom inte att det funkar så. Men det är nog ändå lite så i alla relationer att man försöker göra det. Och kanske extra mycket i dejtingrelationer. Alltså att man letar efter som ledtrådar till varför en person inte är trygg eller på något sätt skulle kunna såra en i framtiden.
Ja, vilket ju inte är något konstigt. Alltså alla söker ju trygghet, men det kan bli att man blir liksom förblindad och missar massa nyanser i en person eller en situation. Och det känns ju som att det kanske var lite det som hände här.
Absolut. Det var ju som att jag då blev rädd, för jag fick någon känsla att oj, han kanske inte bryr sig om saker som jag bryr mig om. Mm. Och om jag skulle vara med honom, skulle jag då stå ensam i mina känslor och i mitt engagemang för olika frågor? Och så då blev det som att jag gick in i den här viljan av att få svar på, okej, vi behöver bara reda ut här och nu liksom. Vem är den här personen? Vad tycker han?
Vad tycker du? Vad brinner du för? Direkt.
Exakt.
Och det känns ju som att så fort man börjar tycka om någon eller kommer lite närmare någon, så blir det ju mer saker som står på spel. Plötsligt så står saker på spel. Och då kan det ju vara så att den här personen som står framför mig blir kanske en del av att jag blir sårad. Och hjärnan är ju så sjukt inställd på bara överlevnad till varje pris. Så då känns det ju väldigt viktigt att veta var en person står, vem den är, vad den tycker, för att kunna avgöra, är du trygg eller inte? Kommer du hota min trygghet eller inte? Och det är inte som att man nödvändigtvis sen liksom sticker direkt eller avslutar om man tycker så här, ja, men jag anar en otrygg tendens. Men för att ens hjärna vill se till att anpassa sina försvarsmekanismer efter hur man uppfattar en person.
Ja, men verkligen. Och det här kan ju vara så små grejer,
ja,
som det här syns i. Säg att du är i en relation och så ber du din kille eller tjej att sätta in disken i diskmaskinen, och så glömmer han eller hon det. Och då blir din känsla att bara, jag kommer för alltid stå ensam i allt hushållsarbete, fast situationen egentligen inte alls berättar någonting om framtiden.
Precis. Eller typ, du berättar någonting för din kompis, någonting som är viktigt för dig, och hon verkar vara lite disträ. Och utifrån den lilla stunden så bestämmer du, jag ska aldrig berätta sårbara saker för henne mer, för hon lyssnar inte, hon är inte trygg. Hon är inte trygg. Fastän skälet till att hon var disträ kanske hade massa förklaringar som inte hade med dig att göra. Och det känns som att i den här situationen som du berättade, Alva, så lär det ju finnas förklaringar till varför det blev stort. Vad kan det finnas för förklaringar för dig?
Ja, men dels tänker jag, som med mycket av våra triggers, att det är kopplat till min uppväxt och till mina föräldrars relation. Jag tror när det kommer till min mamma och pappa, så var det mamma som var väldigt drivande när det gäller existentiella frågor. Och jag tror att det finns en liten rädsla i mig att jag skulle hamna i samma sits då. Att bara tänk, kommer det bara vara jag som bryr mig om det?
Just det.
Och då påminner den här situationen om det.
Ja, men precis. Det påminner om det.
Ja, exakt. Och jag har större delen av mitt vuxna liv ändå varit singel och hela tiden haft en riktning med mitt liv, att jag vill göra det som känns rätt, även om det är jobbigt. Jag vill ta steg och vara modig typ, och leva liksom autentiskt och med integritet.
Ja.
Och då kanske det är lättare att göra det när man är singel, för man har bara sig själv att ta hänsyn till. Och då är det lätt att dra slutsatsen att ja, men en relation med någon annan skulle innebära att man blev låst, att den skulle stoppa en från att göra allt det man verkligen är kallad att göra.
Just det. Och då känns det ju väldigt rimligt att känna de här känslorna som du kände. Att vara rädd för det, det är ju liksom ingenting som är konstigt. Men det är en viktig distinktion. Bara för att en situation påminner om alla de här sakerna, så finns det ingenting som säger att situationen innebär det på riktigt. Alltså att han svarade lite oengagerat på ditt meddelande betyder inte att jag kommer vara ensam drivande i vår familj gällande liksom existentiella frågor, eller jag kommer bli lämnad ensam i att typ uppfylla mina drömmar. Det betyder egentligen ingenting av det.
Ingenting, inte om man tar det i perspektivet att så här, när man lär känna någon så tar det tid. Man, ja, vet ingenting om en person efter en vecka, efter två veckor, efter en månad. Alltså,
verkligen.
Väldigt, väldigt lite.
Och det var ju det här som du liksom insåg när du vaknade upp, så att säga, ur din trigger. Och det är det vi försöker visa här, att en situation är oftast otroligt mångbottnad och mycket mer nyanserad än vad man förstår när man verkligen är triggad. det är ju verkligen inte bara du, Alva, som har varit med om det här. Utan, nu tog vi dig som exempel. Vi hängde ut dig.
Ja, det är bara jag som hänger ut mitt liv här.
Exakt. Men det här händer ju oss alla hela tiden. Att man i en situation verkligen tror att man är fine. Alltså man är logisk, man är rimlig. Ja, men lite som då när man är berusad. Att liksom, man känner att allt man gör liksom följer en logisk följd.
Absolut. Man, när man är lite full så kan man ju verkligen känna bara, jag är ju bara den härligaste i hela världen. Eller man har liksom deep talks som känns otroligt meningsfulla och rimliga.
Och liksom att, så här, att jag gör det här valet nu, det är liksom helt som det ska på något sätt. Och så är det även lite så när man är triggad. Och jag läser en bok just nu som heter Kroppen håller räkningen. Och den är skriven av en holländsk-amerikansk författare som heter Besser van der Kolk. Och han skriver väldigt mycket om vad som händer i hjärnan när vi utsätts för olika typer av situationer och vad olika delar av hjärnan fyller för funktion. Och lite förenklat så refererar han ofta till den emotionella hjärnan och den logiska hjärnan. Och han säger så här. När vi blir triggade, som vi pratar om här, och hamnar i liksom fight or flight mode, då aktiveras den emotionella delen av hjärnan. Och han refererar till den som brandvarnaren. Och som en brandvarnare, den signalerar någonting viktigt, någonting är fel och du måste undersöka det nu. Men det säger ingenting om exakt var det brinner, orsaken till varför det brinner eller hur man ska släcka branden. Den bara säger, hör upp, någonting är fel, gå och undersök. Och det förklarar ju lite, när man tänker så här, att när man är triggad är man i den emotionella hjärnan. Det förklarar lite varför man inte kan se klart när man är triggad. När man är då i brandvarnaren. För att logiken fungerar inte alltid, för att brandvarnaren svarar inte på rätt frågor, om du förstår vad jag menar. Alltså, varför känner jag som jag gör? Hur ser den här situationen ut från olika vinklar? Hur ska man ta sig ur det? Vad ska jag göra efter att jag har varit triggad? Alltså, den svarar inte på något av det där, utan den bara signalerar och vill göra oss uppmärksamma på att bara, någon potentiell fara pågår. Gör någonting!
Ja, och det här är ju en skitbra bild. För att det är ju på samma sätt så varnar ju brandvarnaren ibland för saker som inte är farliga.
Ja, alltså, men att man steker mat.
Ja,
och så liksom
verkligen. Och så
den.
Går den igång. Mm. Och det är, ja, verkligen. Bra bild med brandvarnaren.
Ja, men tackar, tackar. Och så kan det ju även vara då med vår emotionella hjärna, brandvarnaren. Den varnar ibland för saker som egentligen inte är farliga, för att det en gång gjordes kopplingar i vår hjärna som signalerade det här är farligt, fastän det kanske egentligen inte är farligt. Alltså till exempel om man under sin uppväxt lärde sig någonting om vad kärlek är eller hur kärlek ska kännas, som nödvändigtvis inte är sant eller sunt. Liksom.
Ja, men intressant. Vad skulle det kunna vara för exempel?
Ja, men säg till exempel att din mamma eller pappa var väldigt på och av i hur de visade kärlek för dig. Ena stunden kanske de avvisade dig och var väldigt frånvarande eller inte lyssnade, för att i nästa stund överösa med presenter eller överraskningar eller stora ord eller kramar. Och om du nu i vuxen ålder dejtar någon, det är bra, ni tycker om varandra och allt sånt där. Men du upplever att det är väldigt liksom lugn känsla, alltså inga stormiga stora känslor. Då kanske din brandvarnare går igång på det, för att du förknippar kärlek med det där ojämna på och av. Det är det som känns som hemma, det är det som känns tryggt, och din hjärna tror att det är det som är tryggt. Så när du får någonting då som egentligen kanske är bättre för dig och kanske är tryggare på riktigt, så varnar systemet dig för fara. Det är därför det kan vara lite lurigt när man pratar om det här med magkänsla och att följa det som känns bra. För magkänslan är så kopplad till det här. Och ju mer man liksom har jobbat med sig själv, helat sin relation till kärlek, helat sin relation till sig själv och hur man har relationer, desto mer kan man liksom lita på sin kroppssignaler och på sin magkänsla. Men det är lite lurigt att brandvarnaren varnar för saker som inte är farliga egentligen.
Okej, så det här var alltså den emotionella hjärnan. Mm. Det är brandvarnaren. Vad finns det mer för delar av hjärnan?
Ja, sen har vi då den logiska delen av hjärnan. Och den kallar den här författaren för vakttornet. Om man då tänker ett vakttorn så hamnar man ju högt upp. Man har överblick, man kan se flera olika saker samtidigt. Man ser både saker som är nära och långt bort. Man får koll på om något farligt närmar sig och hinner tänka vad man skulle göra om det närmade sig. Och det är ju liksom i vakttornet så finns det här lugnet och känslan av att det inte är så akut. Och här vill vi ju gärna vara, där vi känner att ja, men vi har koll på oss själva, vi har koll på omgivningen. Vi kan se klart på vad som är farligt och inte. Och då hade man kunnat tänka, bara, ja, varför är vi bara inte i logiska hjärnan ständigt? Liksom? Men det som är intressant är att i hjärnan så är vägen till brandvarnaren, alltså den emotionella delen av hjärnan, den vägen är kortare än vägen till vakttornet, till den logiska delen. Alltså det går snabbare för vår kropp och våra sinnen att skicka signaler till brandvarnaren. Alltså helt enkelt för att den tror bara, men nu, det är akut nu, vi måste agera snabbt. Då hinner vi inte, liksom inte gå upp till vakttornet och börja fundera på lösningar, utan då måste man bara så här direkt
agera
på med brandvarnaren bara liksom. Så det tar längre tid att komma in i den logiska hjärnan. Och du och jag pratar ju ofta med varandra om att komma ner från sin trigger. Och det är det som det är att kliva in i vakttornet. Vi kommer prata mer om det, hur man gör för att komma ner från sin trigger.
Ja, och som en liten disclaimer så vill jag bara säga att det kan ju låta nu som att vi tycker att man ska stänga av sina känslor eller att man ska tänka sig fram när olika situationer uppstår, just för att vi pratar om emotionellt versus logiskt. Men det är verkligen inte det vi säger. För när det gäller triggers så kan man inte styra dem. Alltså man bestämmer inte om man blir triggad eller inte. Det är inte så att man kan bara, men jag är så logisk så jag blir inte triggad. Om det är någon som sitter och tänker det där, då säger vi nej.
Och det är det som är hela grejen, som jag sa det här med de här signalerna. De tar inte vägen via logiken. De går direkt till emotionella hjärnan och det kan man tyvärr inte bestämma själv.
Verkligen, alltså att förstå, typ, jag är triggad nu och rationalisera sitt beteende, det är inte samma sak som att ta sig ner från sin trigger som vi brukar prata om.
Det känns som att man ändå, man kan liksom fatta, bara, okej, jag tror att jag är triggad nu, men att försöka så här, ja okej, då så ska vi bara försöka ta oss ur det. Det blir lite samma sak som, om någon har sett Friends, så händer det faktiskt en sak med en brandvarnare, med Phoebe. Hon har en brandvarnare som aldrig slutar pipa, fast det brinner inte någonstans. Så den signalerar fara som inte finns. Och det hon gör är att hon lindar in den. Hon gör massa olika sätt för att liksom få tyst på den här. Men hon lindar in den i en filt och så kastar hon ner den i sopnedkastet. Men den kommer liksom bara tillbaka till henne på massa olika sätt. Hon blir liksom aldrig av med den. Så det är, hon förstår, det är ingen brand, det finns ingen fara. Men hon undersöker ändå inte varför den fortsätter pipa. Det finns ju förmodligen ett skäl till det. Hon bara försöker så här trycka ner den, liksom, bara bort med den här.
Ja, men verkligen, jag tänker på, vi hade faktiskt en brandvarnare i köket när jag var liten som alltid gick igång när brödrosten poppade upp. Det var liksom, alltså under några månader innan någon då till slut bara, okej, det är liksom något fel på brandvarnaren.
Förkänslig.
Den är förkänslig, och så då behövde man ju ställa in den på något sätt så att den skulle vara mindre känslig. Jag vet inte, men undersöka skälet, för det är ju ganska störigt att varje morgon man sitter och äter frukost så bara går brandvarnaren igång.
Ganska störigt. Och på samma sätt så kan vi, när vi är triggade, så kan vi liksom verkligen hamna i att vi förminskar vad vår trigger försöker säga oss. Alltså, bara för att det just nu ser ut som att vi är bortom fara, så signalerar ändå vår brandvarnare någonting. Att någon gång under vårt liv så upplevde vi det här som ett hot. Eller vi upplevde det som det här påminner om, upplevde vi som ett hot. Och det, att bara säga så här, äsch, jag är bara triggad, det är inget farligt, det är inte på riktigt, jag behöver inte känna någonting jobbigt kring det här. Det det är lätt att hamna där, men det blir lite dumt för att vi berövar oss viktig information om hur vi funkar, var vi kommer ifrån och även hur vi kan hantera såna här situationer framöver. Så vi ska inte göra som Phoebe och bara trycka ner i sopnedkastet.
Okej, men om jag då kör lite disclaimer Alva idag. Alltså, det kan ju lätt låta nu som att den logiska hjärnan, det här vakttornet, är den bra delen av hjärnan. Är det så?
Nej, men ja, exakt. Det är så väldigt lätt att döma ut den emotionella hjärnan och bara, den är bara jättejobbig. Men det som är intressant är ju att vakttornet har ju faktiskt inte liksom tillgång eller access till allt som ligger i vårt undermedvetna, alla våra rädslor, trosystem, alltså massa information om oss har den faktiskt inte tillgång till. Och där är ju den emotionella hjärnan vår koppling mellan. Så den brandvarnaren tjänar verkligen sitt syfte, för den berättar massa saker för oss som vi har jättestor nytta av att veta.
Ja, nu har vi pratat om vad som händer i hjärnan när vi är triggade. Men vi skulle vilja backa bandet och prata lite om hur det egentligen kan se ut och kännas när man är triggad.
Mm, ja, precis. Alltså, vi har ju pratat ett helt avsnitt om triggers. Kanske någon av er tänker här nu. Ni har redan pratat om det här. Ett av våra tidiga avsnitt. Ni får jättegärna lyssna på det. Men vi känner att vi har lärt oss ganska mycket de senaste åren. Och på något sätt fått en med djupare förståelse av triggers. Så vi skulle vilja bara ta en liten recap, ta några exempel på vanliga situationer man kan bli triggad av.
Ja.
Go, Alva.
Men till exempel, klassiker. Du kör bil, någon idiot kör in före dig på motvägen. Fast det var din tur! Och du lägger dig på tutan. Kan vara så att det eventuellt slinker ut något könsord eller liknande. Och i den här situationen så är det väldigt lätt att tänka att ja, men jag tyckte att bara personen var ett pucko som inte kan bete sig i trafiken. Ja, det här är en rimlig reaktion. Och det kanske det är. Men din reaktion på den här personens idioti är, om det sker liksom att det blir tutan, det blir alltså ilskeutbrott. Ja. Det är ju som en nivå 10 reaktion, fast situationen kanske bara är typ nivå 3. Det signalerar att det ligger ett sår som orsakar en stor reaktion. Det är någonting annat som ligger och bubblar under ytan. Du kanske liksom upplevde mycket i din uppväxt att du var osynlig.
Just
folk
det.
Inte såg dig. Du blev inte respekterad. Du hade en stor familj och det var ingen som såg när det var din tur att ta tårta.
Ja.
Vad det nu kan vara.
Ja, men precis. Vilket den här situationen då påminner om. Och det här är ju en situation där man liksom får en stor känslomässig reaktion. Och det är ofta lätt att tänka att triggers bara yttrar sig i såna här stora känslor. Alltså man blir arg, man blir ledsen, man säger saker som man får ångra. Alltså lite mer det här utåtagerande, vad man ska säga. Men jag sa ju att vi har lärt oss mer om triggers de senaste åren. Och en sak som vi kanske mer och mer har förstått är att sen vi gjorde vårt förra avsnitt om triggers är att triggade känslor kan yttra sig på sjukt mycket olika sätt. Och det ser inte alltid ut som stora känslor. Utan triggade känslor kan liksom komma i en kostym som kan se rätt rimlig ut på ytan. Men under ytan så tjuter liksom brandvarnaren. Har du något exempel på något sånt?
Ja, men säg att man sitter i ett jobbigt samtal med en vän. Och plötsligt känner man sig väldigt, väldigt trött. Och man vill bara avsluta samtalet.
Alltså fysiskt trött.
Ja, fysiskt. Bara, ja, men nu, liksom, nu blev jag bara så trött. Vi kan inte liksom prata vidare om det här. Jag behöver typ gå och lägga mig. Och det kan ju vara så att det kan finnas logiska skäl till att man är trött ibland. Men om det är så att det ofta händer när man sitter i en situation som man tycker känns obekväm, då kan det vara så att tröttheten kickar in som en triggad reaktion. Alltså en flykt, en reaktion som försöker ta dig bort från faran som det här samtalet då känns som. Alltså jag hade verkligen så här, jag vet inte om jag berättade om det i vårat förra triggeravsnitt, men den första, så ska jag säga, året när jag pratade med min terapeut Rachel, då var det liksom fysiska möten och jag satt i en soffa på hennes kontor, och det var så ofta som jag liksom sjönk ner mer och mer med så här, kuddar och filt, och så till slut liksom låg och typa, jag tror verkligen att jag måste sova nu. Bara fick liksom en akut sömnkänsla. Och att hon verkligen så bara, har du tänkt på att det är väldigt ofta så att du liksom blir bara väldigt trött?
Ja, alltså verkligen så här, kroppens sätt att bara ta dig ur det här, get out, get out.
Somna för alltid.
Exakt. Okej, men ett annat exempel då. Du kommer till en fest som du känner dig nervös inför att gå på, och det blir så att du liksom går in på festen, och så plötsligt så inser du i varje samtal att bara, jag är så intresserad av den här personen. Alltså wow, du ställer frågor, du visar intresse. Mammans hund, vad hette den i barndomen? Du får veta.
Känner du igen dig i det här lite? Eller? Nej,
alltså det här är så jag. Alltså jag var en gång, det var liksom precis i vevan när mina föräldrar eller på att skilja sig. Vi skulle ha, det var typ den första julen som var så här, vad ska vi göra den här julen? Liksom. Mm. Och då så bjöd jag med liksom några i min familj på en jullunch i kyrkan, och det var lite så här random gäng, och jag trodde liksom att vad trevligt vi har liksom.
Du var bara härligast på jorden.
Jag var härligast på jorden. Jag insåg efterhand bara, gud, jag satt bredvid någon så här, någons typ farbror som bara typ inte han gav liksom ingenting i samtalet, men jag bara, revisor, intressant, men berätta, vad är det du redovisar kring?
Åh, det här kan ju verkligen se ut som att du bara är väldigt socialt skillad, vilket du ju är, ja. Men under ytan så kan ju det då handla om att, ja, men du är rädd för vad som skulle hända om du släpper kontrollen, och brandvarnaren varnar dig för att bara släppa taget och slappna av och bara vara och bara ta inte så mycket ansvar, det är inte ditt jobb.
Exakt, men brandvarnaren säger ju bara, något dåligt kommer hända om du slappnar av. Liksom.
Ja, men den här då. Du är i konflikt med någon, och den andra personen i det här liksom, diskussionen eller vad det är, brusar upp eller känner stora känslor, typ visar mycket ilska eller blir ledsen, börjar gråta. Men inte du.
Inte du.
Du är iskall. Eller liksom håller dig kolugn. Ja. Börjar argumentera logiskt. Ser dig själv som den större personen. Som
jag släpps inte med.
Ja, du är den som kan hålla huvudet kallt. Du är liksom, ja precis, du släpps inte med av dina känslor. Och det här, det kan ju se snyggt och kontrollerat ut på ytan.
På ett sätt kan det ju nästan se ut som vakttornet.
Ja, absolut. Att bara, oh, wow, du kan
du
verkligen
kan hålla
dig
koll och
i
liksom
din logik. Ja. Men det du egentligen gör är att dissociera, alltså att koppla bort dig själv från dina känslor. Så brandvarnaren i det här läget säger, det är farligt att känna mycket. Välj istället logik.
Och det här kan ju ha massa olika rötter. Alltså det kan ju vara liksom, ja men typ, en av dina föräldrar när du var liten blev ofta liksom jättearg eller jätteledsen, och det kändes inte tryggt för dig. Så du liksom skapade den här liksom, okej, det är, känslor är någonting farligt. Alltså det försätter mig i otrygghet.
Ja,
därför väljer jag logik istället. Liksom.
Eller att du själv hade stora känslor som barn men att de inte togs emot.
Japp.
Du kände att när du kände känslor så blev du liksom nedstängd, eller du blev, liksom fick ingen respons på det. Och då känns det ju inte heller tryggt med
Nej.
Känslor.
Precis. Okej, sista. Du sitter i ett viktigt möte och du blir konfronterad med något du inte var beredd på. Kanske så här, ja men hur tänkte du kring det här beslutet? Eller liksom, har ni några siffror på det? Eller vad det nu kan vara. Och plötsligt kan du liksom inte hålla dig från att börja le eller börja skratta. Eller så här, du försöker skämta bort det. Du gör det liksom du försöker inte göra så stor grej av det liksom.
Åh, verkligen. Det kan verkligen se ut som att du är liksom en lättsam person kanske, fast det kan ju också verkligen se ut som att du är väldigt nonchalant.
Exakt, den här grejen kan ju falla ut på lite olika sätt beroende på vilka som möter den. Men jag tänker så här, under ytan finns det nog verkligen en rädsla att så här, om jag möter den här kritiken som jag får, vad skulle det säga om mig ifall den här kritiken var sann? Liksom, betyder det att jag är en dålig person eller att jag kommer bli liksom utesluten? Och det här, alltså barn, gud vad de gör det här.
Ja,
alltså, det här är, det är Levis nummer ett strategi när vi säger till honom att han börjar göra roliga så här funny walks och börjar så här skratta och börjar liksom, ja men verkligen, och det är ju så tydligt att det är så här, bara, du tycker det är så jobbigt att liksom möta det här som känns liksom allvarligt, så ja. Då väljer man i sin triggade reaktion så väljer man liksom skrattet.
Verkligen. Och som ni hör så, men det här med att vara triggad kommer i väldigt många skepnader, och ofta det som är någon slags gemensam nämnare är att man under tiden tänker att man är helt fine och man tänker att ens känslor är väldigt rimliga och otriggade. Och det kan ju vara så att det finns rimlighet, finns korn av rimlighet där du fortfarande är dig själv.
Ja, men som egentligen samma med, alltså när man är berusad. Alltså det är ju en själv.
Absolut.
Men liksom
en, att det kan ju vara en mer avslappnad, ibland kan det ju till och med vara en mer äkta version av en själv.
Mm. Men det är, precis, ja, för det, du kanske är en sån som så här, ja, men i det här fallet som jag berättade om jullunchen, att så här, ja men jag älskar att ställa frågor till andra, så det är ju inte som att det är så här, jag blev någon helt annan liksom. Och du kanske är en sån som är bra på att så här, ja men tänka liksom i logiska argument, det är någonting som du är jättebra på. Eller så, ja men i bil exemplet, du kanske hade rätt, den bilen framför dig kanske hade liksom gjorde fel, så det är inte som att så här. Alltså det finns ju ofta något korn av sanning eller rimlighet eller vad man ska säga. Men det är som att proportionerna blir liksom förvridna, uppskruvade och liksom skeva.
Ja, och jag vill också säga att jag tänker att det behöver ju inte heller alltid finnas ett korn av sanning. Alltså fall du verkligen har lärt dig att någonting som är otroligt skadligt och dysfunktionellt är kärlek. Att du har blivit liksom misshandlad i relationer och du verkligen tänker att så här, det är det här jag är värd, det är det här som känns tryggt, då betyder ju inte det att det är lite sant att det är så, utan det kan ju också vara att man helt har en liksom snedvriden bild av vad man behöver bli varnad för.
Ja,
och inte.
Precis, en felkopplad bild. Ja, men jättebra. Okej, så är vi då bara liksom, vi är dömda för resten av livet att vara slavar under våra uppskruvade reaktioner och känslor. Det, för nu har vi bara så här räknat upp miljoner exempel på bara, så här är det när man känner skitmycket grejer och det är jobbigt om man vill fly.
Japp! Och som ni kanske anar så är det här del ett av en serie. En klassisk Äkta podden-serie. Och nästa avsnitt så ska vi fortsätta prata om triggers, men då ska vi gå in lite på hur känner man igen sina triggermönster och hur gör man för att programmera om sin brandvarnare?
Precis. Det blir kul. Stay tuned.
Stay tuned. Ha en fin vårmånad.